En vd, en receptionist och en student. Det är några av dem som dömts för att ha köpt kokain i Sverige det senaste året. Och så en snickare.
Eftersom du vet, polisen pratar om att det här med efterfrågan på kokain, det är det som driver de här gängen som skjuter varandra. Ja. Har du några funderingar kring det liksom?
Det är inte jag som skjuter. De ska väl skydda sina territorier och grejer. Man betalar för sina grejer, så skiter man väl i vad pengarna går till.
Han står på ett bygge någonstans i Stockholm när vår reporter ringer.
Ja, det är samma sak. Man beställer, köper saker från internet och kanske sponsrar barnarbete. Men det skiter man ju i, för man vill ju bara köpa sin sak. Typ. Jag bryr mig inte om de köper vapen för pengarna man investerar idag på det.
Ja, så resonerar alltså en kokainköpare i Sverige. Samtidigt som den politiska retoriken nu allt mer riktar in sig just på sådana som honom för att få stopp på gängen. Jag heter Robin Olin. Välkommen till Konflikt. Idag om jakten på partyknarkarna. Ja, den illegala drogmarknaden i Europa och i Sverige fortsätter att växa. Den senaste rapporten från EU:s antidrogbyrå, EMCDDA, visar att inte ens coronapandemin med alla stängda gränser lyckats hejda det. Vanligast är cannabis, näst vanligast kokain. Européerna beräknas handla illegala droger för över 300 miljarder kronor varje år. I Sverige för mellan 4 och 9 miljarder. Pengar till kriminella. Samtidigt som gängvåldet sätter skräck i samhället. Och det är alltså här jakten på köparna kommer in.
Ska vi knäcka gängen så måste vi knäcka narkotikahandeln. Det här hör ihop väldigt tätt. Det
är... När justitieminister Morgan Johansson i en film på Socialdemokraternas hemsida tidigare i år räknar upp hur polisen och rättsväsendet nu ska knäcka alla led i narkotikahandeln.
Gripa och lagföra de som ägnar sig åt narkotikahandeln. Det handlar också om att stoppa narkotikan vid gränsen.
Ja, då landar han i det sista ledet. Köparna.
Så den som köper narkotika, den bidrar då med, därmed också till att upprätthålla de här gängstrukturerna till den här gängkriminaliteten.
Och regeringen lyfter särskilt de som tar narkotika för nöjes skull. Alltså inte tunga missbrukare, utan de man brukar kalla partyknarkare.
Den som ikväll tänker möjligtvis partydroga eller partyknarka. Hjälper till.
Man kan inte se mellan fingrarna på vad som händer i rummet bredvid när det är företagsfest på finansföretaget runt Stureplan.
Men hur ska det då gå till att få stopp på knarkköpandet? Går det när suget efter droger samtidigt bara verkar öka? Det är det vi ska se närmare på i dagens konflikt. Vi ska senare i programmet till Frankrike, där regeringen startat en stor kampanj för att bötfälla så många som möjligt. Men vi börjar här i Sverige. Konfliktsreporter Rospe Jalai har följt ett fall där polisen spanade mot ett gäng som sålde droger i Stockholm. Och det ledde också till att ett antal kokainköpare åkte fast.
Alltså eufori. Du är störst, alltså, du känner dig mäktigast, störst och coolast typ. Och sen kan du dricka hur mycket som helst efteråt. Man kan sitta och shotta hur mycket som helst.
Så här beskriver Anders för mig sin känsla av att ha kokain i kroppen.
De lär ju lite fel i skolan när de skrämmer dig för droger. För du mår ju bra av det. Alltså du får ju en skönhetskänsla. Alltså, typ som att vinna på lott eller något sånt där då.
När jag ringer honom är han ute på ett jobb.
Jag spikar fast panel. Jag kompletterar panel på fasaden. Så det är väl hammaren du hör i bakgrunden.
Anders är hantverkare. Eller en knegare som han själv säger. en som vill unna sig kokain eftersom han har råd med det.
Har du pengar så kan du ju liksom, då kan du unna dig. Jobbar du så kan du unna dig. Vad fan, dra ut på stan och festa lite.
Anders heter egentligen något annat. För snart 2 år sedan åkte han fast för att ha beställt och köpt kokain genom mobilen. Han var inte ensam om det. Under polisens spaning som sträckte sig över flera månader åkte 20-talets köpare fast för att ha köpt kokain av samma säljare. I somras fick de sina domar. Dagsböter. För Anders del blev det 24 000 kronor. 120 dagsböter av 200 kronor. Men det var inte honom eller de andra köparna som poliserna i första hand var ute efter. Det var kokainsäljarna som polisen hade spaning på. Personer med starka kopplingar till kriminella grupperingar i Stockholm.
På onsdagskvällen hittades en död man utomhus i ett skogsområde i Älta i Nacka kommun. Polisen har inlett en förundersökning om
gäng som varit inblandade i flera uppmärksamma våldsdåd.
Idag åtalas 7 personer för ett uppmärksammat mord i Bromma förra året. Det var i november som en våldsam biljakt i Maria.
En 36-årig man döms till livstidsfängelse för ett mord i ett garage på Östermalm i Stockholm.
Daniel Insulander var förundersökningsledare i fallet där Anders dömdes. Han beskriver personerna bakom försäljningen av kokain som individer kända av polisen som besitter ett starkt våldskapital.
Det är nära till hands, de vet hur man ska få tag på vapen, de vet hur man ska få tag på sprängmedel, de vet hur man ska utöva påtryckningar om det är så att det behövs.
Nyckelpersonen som drev kokainförsäljningen gick enligt polisen under namnet Escobar. Och i Escobars mobil fanns Anders telefonnummer inlagt under namnet Mucho Söder. Tillsammans med nummer till Partypelle, Gärdet, KTH, Sjöstan och hundratals andra köpare som varje helg fick ta del av unika masserbjudanden genom sms.
Helgen börjar och vi kommer köra 700 kronor för varje gubbe. Så det är rea hela helgen.
Och affärerna gick bra. Bara under de månader som polisen avlyssnade Escobars telefon kunde de konstatera över 250 säljtillfällen med drygt 250 000 intäkter bara i swish-inbetalningar. Kontantinbetalningarna har polisen inte koll på. Men telefonlistan med köpstarka kokainsugna stockholmare blev också källa till konflikter. Både med andra grupperingar men också internt. Men mannen som polisen pekar ut som Escobar tillbakavisar alla anklagelser både i polisförhör och vid rättegång.
Så, är det någonting som du vill berätta själv först?
Jag vill bara börja med att säga att det här bilden som har målats upp på mig, att jag ska vara någon form av gängledare eller organiserat någon narkotikaförsäljning eller det som påstås, det stämmer fullständigt inte.
Han dömdes i tingsrätten till 3 månaders fängelse för 4 fall av narkotikabrott och brott mot knivlagen. Domen har överklagats. Köparna då? Vilka är de stockholmare som hamnat i polisens nät när de jagat säljare? Jag börjar kartlägga köparna. En marknadschef, en receptionist, studenter och hantverkare. Jag vill höra hur de ser på det de har varit med om. Vad de vet om de personer som levererade kokain till deras fester. Och hur de ser på sin egen roll i det drogkrig som skördar liv nästan varje dag.
Samtalet kan inte komma.
En del har gjort sig av med SIM-kortet som de hade använt för att beställa kokain.
Hej, mitt namn är Rosbert Jalaj, jag ligger på Sveriges Radio. Har du tittat på några minuter?
Andra lägger på luren. Hallå? I polisförhör och rättegång säger köparna så lite som möjligt. Eva, en kvinna i 30-årsåldern, beställer totalt 7 påsar kokain för 800 kronor var under de 2 månader som polisen spanar.
Kan du komma till Scandic Engla?
Där om 10 minuter typ. Vad har du på dig?
Svart pälsjacka.
Det här är en uppläsning av det sms-korrespondens som Eva haft med säljarna.
Du får den för 700 eftersom du har väntat länge.
Tack, babe.
Men under de 48 minuters förhör som polisen gör minns hon ingenting. 54 gånger svarar hon att hon inte minns eller vet. Eva heter egentligen något annat. Andra försöker förklara. Som är studenten som har gått under namnet KTH i Escobars telefon. Kokainet tog han för att bli av med nervositeten inför kvällens sommartal, berättar han i förhöret. En annan köpare sitter i styrelsen för tiotals företag, vd i ett av de företagen. När han fyller år firar han med vänner på en klubb i innerstan. Efteråt ska de vidare på efterfest hos en kompis. Då beställer han kokain.
Hur många?
En blir bra till en början.
Okej, bror. Kom, min vän är där.
Tack, bror.
Han förklarar sitt köp med att han ville beställa sprit och har ingen aning om varför hans namn finns i gängets telefon. Han dömdes i dagsböter på drygt 60 000 kronor. VD:n lägger på luren direkt när jag ringer. Men du har ändå varit med på en köp. Hallå?
Så att jag åkte dit på det och fick en jävla dagsböter på 24 för ringa, vilket jag tycker är helt osannolikt. Det är inte värt det. Det är inte värt det.
Hantverkaren Anders, som är en av de få som går med på att intervjuas, har slutat nu med kokain, berättar han. Inte för att det är olagligt eller fel. Det var böterna som avgjorde.
Det är inte värt risken att det är slut med det sånt där.
Jag frågar vad han tänker om att hans pengar har gått till personer med koppling till kriminella gäng.
Det är inte jag som skjuter. De ska väl skydda sina territorier och grejer. Man betalar för sina grejer, så skiter man väl i vad pengarna går till. Ja, det är samma sak. Man beställer, köper saker från internet och kanske sponsrar barnarbete. Men det skiter man ju i, för man vill ju bara köpa sin sak. Typ. Jag bryr mig inte om de köper vapen för pengarna man investerar idag på det.
Han skulle helst vilja se en avkriminalisering av drogerna.
För då helt plötsligt, istället för att höja sin jävla brottsstatistik med att ta vanliga Svensson som kanske är ute och festar lite och ja, så kan de ju lägga mer pengar på att ta fast de här kriminella gängen. Istället för att lägga resurser på civilpoliser, det som haffar vanliga Svensson som festknarkar typ.
Men i det här fallet var det alltså egentligen säljarna som polisen jagade, inte köparna. Så jag frågar förundersökningsledaren Daniel Insulander om han skulle vilja att polisen i sådana här spaningsuppdrag fokuserar mer också på köparna framöver.
Ja, det är ju en resursfråga. Alltså det är inte, vårt fokus är ju inte att spana på köpare på det sättet, utan vi är ju intresserade av dem som säljer narkotika, försöka stoppa det i det ledet, inte av köparna.
Du säger att det är en resursfråga, skulle vilja det?
Det är väl klart att det skulle vara en bra tanke om man skulle kunna stoppa alla säljled och även de som köper, så att säga. Och det görs de ju emellanåt. Mm. Men det är ju inte i den omfattningen som man kanske skulle önska alltid.
Ja, så långt alltså berättelsen om hur ett 20-tal kokainköpare åtalades och dömdes i samband med rättegången mot mannen som kallats Escobar i Stockholm. Och även om det finns fler än snickaren Anders som tycker att det vore bättre att sluta jaga knarkköpare och göra droger lagligt istället, så är motståndet mot det stort i den svenska politiken. Man argumenterar att det skulle få ännu fler att börja knarka med alla de negativa hälsoeffekter som det skulle innebära. Och legaliserar man en drog så går gängen bara över till att sälja en annan. Och det råder ingen tvekan om att regeringen sätter hopp till att fler ska åka fast på det här sättet.
I ett annat fall, i Göteborg, har polisen kommit över drygt 700 namn på kokainköpare i ett gängs telefoner. Köpare som utredarna där kategoriserar festande Svenssons. Och inrikesminister Mikael Damberg kommenterade det så här i SVT.
Jag tycker det är väldigt viktigt därför att nu har offensiven mot gängkriminella gått så långt så att polisen också orkar slå mot marknaden. De som köper narkotika på helgerna finansierar gängens verksamhet. Så det här är nog ganska många familjer som är lite oroade på att ringsignalen kan ringa på dörren.
Men på det stora hela så är ju de här gripandena ändå bara en droppe i havet. Sett till alla som köper narkotika i Sverige idag. Och när vi på Konflikt ser närmare på hur jakten på festande Svenssons, eller partyknarkare, egentligen går, så framträder en delvis annan bild. De som polisen oftast griper, misstänkta för narkotikabruk, det är fattigare personer, till stor del med utländsk bakgrund. Det säger Li Hammar, utredare på Brottsförebyggande rådet, som på regeringens uppdrag kartlagt den svenska narkotikamarknaden. Och det här stämmer nog inte med vilka som egentligen köper knark i Sverige idag. Det kom hon fram till genom att jämföra 40 000 personer som misstänktes för eget narkotikabruk år 2018 med 10 000 personer som köpt narkotika på internet, på det så kallade Darknet, som Li Hammar tror är en mer representativ grupp.
Och när vi jämför de två grupperna, då ser vi att men i den här Darknet-gruppen då, så är utbildningsnivåerna något högre, inkomsterna är högre, sysselsättningsgraden är högre. Vi ser också en väldigt intressant skillnad, tycker vi, vad gäller svensk och utländsk bakgrund, där vi ser att bland de misstänkta så är det 40% som har utländsk bakgrund. Men när vi då tittar på den här Darknet-gruppen så är det 9 av 10 som har svensk bakgrund. Så där är en väldigt stor skillnad.
Mm. Och varför tycker ni det är intressant?
Ja, men det är intressant, tycker vi, eftersom alltså insatserna som rättsväsendet gör, de är ju alltid på något sätt beroende av hur man har valt att prioritera sitt arbete eller var man var helt enkelt man belägger sitt arbete. Polisens arbete vet vi ju riktas mycket mot till exempel socialt utsatta områden och platser där det finns en mer öppen eller synlig narkotikaförsäljning.
Li Hammar är noga med att den data som Brå har tillgång till inte tyder på att det skulle vara rika människor som framförallt driver efterfrågan på knark i Sverige. Generellt ligger köparna något under medelinkomstnivå, säger hon. Men det är svårt att dra definitiva slutsatser. Till exempel saknas mycket av mobilförsäljningen i statistiken. Alltså att beställa knarket via en telefon och få det levererat, så som kokainköparna vi hörde tidigare gjorde. Vilket idag tros vara den största marknaden. Men det är ändå tydligt att när knarkköpare väl lagförs i Sverige så är det oftast inte festande Svenssons eller partyknarkare som politikerna ofta pratar om, utan människor i helt andra delar av samhället. Och för att bättre förstå varför det är så besökte Konflikts Rosbeh Jalai två olika typer av drogscener i Stockholm. Där två helt olika slags drogköpare samlas. Den första platsen är en där många åker fast.
Här är amfetamin vanligast. Man injicerar, men man kan ju även äta det eller dra upp till näsan. Men här så injicerar man i alla fall. De flesta då.
Jag är på Björns trädgård på Södermalm i Stockholm tillsammans med Tommy Mellberg från Brukarföreningen.
Det här är väl Stockholms mest kamerabevakade plats, tror jag. Det finns flest kameror här, jag kommer inte ihåg hur många det var, men det är enormt många i alla fall.
Tommy beskriver sig själv som amfetaminist. Den här platsen har i princip varit hans vardagsrum i många år.
Enormt många i alla fall.
Håller man koll på kameran?
Man bryr sig inte här. Eller, alltså är man ute och brukar, då har man inte ett skit. Man vill kamerorna här. Det är bara att få tag på det man behöver så snabbt iväg.
Björns trädgård är enligt polisen en av de 59 så kallade öppna drogscener i Stockholms län. Platser där droger säljs relativt öppet. Det finns både i cityområden och utanför city i olika förortscentrum. De som rör sig i Tommys vardagsrum på Björns trädgård är så långt ifrån Stureplan man kan komma, säger Tommy.
Det är människor som oftast i alla fall är hemlösa och det är människor som mår psykiskt dåligt i de flesta fall i alla fall, eller väldigt många i alla fall. Och det är ju inga banditer, det är småkivar som hankar sig fram på allt ifrån sanatomburk till och rota i sopcontainer, vad det nu kan vara.
Förra året anmäldes drygt 3000 narkotikabrott på Södermalm, en femtedel av alla anmälda narkotikabrott i hela Stockholm. Här finns både äldre missbrukare och utslagna amfetaminister, men också unga påverkade som hänger runt parken. Kriminologen Sven Granat beskriver platsen som bra fiskevatten för polisen.
Det här kan bli en lite självförstärkande effekt. Det vill säga att polisen fortsätter jobba där för man vet att man har fått napp där. Lite som fiske helt enkelt, att man återvänder till ett fiskevatten där man vet att det var livvattnet. Och då blir det liksom fiskevattnet ytterligare så att säga framgångsvatten.
Och Tommy Mellberg i brukarföreningen berättar att amfetaministerna i Björns trädgård räknar med att gripas för innehav. Det vanligaste sättet, enligt honom, är kroppsvisitering. En polismetod som Tommy menar minskar missbrukarnas chanser att kunna ta sig ur missbruket.
Tar man en visiterare så blir det oftast kanske något gram eller någonting och sen så hittar man en kniv, det är brott mot knivlagen och sen och så vidare och så får man kanske vi säger 10 000 i dagsböter totalt, jag vet inte, det kan bli 55 kronor gånger 40 dagar eller vad det är. Och så händer det där vi säger 4 gånger om året och sen räknar man ut det på en 10-årsperiod, då hinner det bli lite pengar. Så när man vill sen göra någonting, då kan du inte skriva ett hyreskontrakt för att ha betalningsanmärkning och böter är sånt som aldrig skrivs av.
Och det är ett slöseri med polisens resurser, säger han.
Det här, enligt min mening, kostar ju polisen en jäkla massa onödig tid. Det är ju vansinne. Det kostar så mycket resurser från polisen att springa och jaga brukare så att det är ju löjligt.
Men samtidigt som det låter så på den öppna drogmarknaden med platsen i Stockholm så låter det annorlunda på många av de halvstängda drogscener som polisen kallar krogar och klubbar för, där knarket också flödar. Krögare som jag har pratat med beskriver en känsla av att polisen har släppt arbetet mot narkotikan hos dem.
Det börjar telefonen ringa på oss också.
Sånt är bra på radio. Anneli Telford är vd på klubben Debaser.
Ja, man släppte helt. Alltså, man jagar inte varken köpare eller säljare här. Man gör inte det.
Hon saknar specialpoliser som förut jobbade med krogarna.
Tidigare så hade vi krogkommissionen som vi kunde ringa till när vi hade någon som vi trodde var drogpåverkad. Idag så har polisen inte resurser att skicka hjälp till oss om vi har droganvändare inne på våra ställen. Så det enda följd som blir för dem är ju att de blir avvisade från stället.
Nu är vi ju på, kan man säga, epicentrum av Stockholms festmiljö nere på Stureplan och kokainet finns ju överallt men det här är ju liksom själva navet.
Och narkotikapolisen Lennart Karlsson som jag träffar på Stureplan i Stockholm där många nattklubbar ligger ger en liknande bild. Det är han som i ett antal år var chef för krogkommissionen som en del krögare nu vill ha tillbaka. Han kallar Stureplan för sina gamla jaktmarker. Nu jobbar han i en förort till Stockholm mot kriminella gäng. Och han efterfrågar fler specialpoliser som jobbar specifikt mot narkotikabruket i Stockholms nöjesliv.
När polisen omorganiserade sig 2015, då tog man bort alla sådana här specialistfunktioner. Och vad skälet till det var... Det vet jag faktiskt inte, men jag kan ju säga att det var inget klokt beslut. Och där har vi ju tappat, påstår jag, tappat både skills och vi har tappat erfarenhet.
Jag frågar vilka skills, alltså färdigheter han menar.
Den här miljön, om man säger den här party miljön som vi befinner oss i nu. Det fordras ju att man har liksom en viss erfarenhet och förmåga att se bortom den här första liksom ganska ytliga och fina fasaden. Då är det betydligt enklare att jobba på en öppen drogscen, därför att där kan du se saker rätt upp och ner. Medan här måste man ha på sig lite andra glasögon.
Lennart Karlsson tror inte att polisen, så som man prioriterar sitt arbete idag, kommer att kunna stoppa partyknarkandet. Det behövs en attitydförändring i samhället, säger han.
Jag menar, tänk om vi hade 20 av de mest framgångsrika influencersarna som verkligen på riktigt gick ut och sa att ta avstånd från narkotika och sätter liksom standarden för alla andra att följa efter. Det kanske skulle vara något som skulle funka, inte vet jag.
Det här är Konflikt, där vi hört hur regeringen i Sverige talar om att mer måste göras för att stoppa också de som köper gängens knark, som ett led i kampen mot gängvåldet. Med ett särskilt fokus på festbruket, partyknarkandet. Men vi har också hört att just de köparna i praktiken sällan åker fast. Och det är inte en utmaning som bara Sverige stött på när man försöker slå mot efterfrågan på knark. Det säger kriminologen Peter Reuter vid University of Maryland i USA, en av världens främsta experter på narkotikalagstiftning som jag pratar med.
The idea of going after the demand side, even through police, is theoretically very attractive. And that's much better than going after dealers.
I teorin är det här en bra idé, säger Peter Reuter. För om man bara ger sig på langarna så är risken att priset går upp och gängen tjänar lika mycket pengar ändå. Och då är det bättre att göra det mer riskabelt att köpa droger och försöka få ner efterfrågan på det sättet.
So the notion is that if you make buying drugs riskier for users, fewer of them will go into the market. So going after the demand side, even with enforcement, seems very attractive.
I teorin alltså. Men i praktiken har inget land hittills lyckats med det, säger han.
It's very hard to identify a particularly effective enforcement program. And I want to be clear, that's not an argument that you need to legalize drugs.
Det här är inte ett argument för att man måste legalisera droger, understryker Peter Reuter, som också nära följer legaliseringsdebatten som samtidigt pågår i många länder. Att legalisera för med sig andra problem. Och bara det faktum att droger är olagligt har i sig visat sig hålla nere droganvändningen, menar han. Men när väl en större del av samhället börjar ta droger så är det väldigt svårt att skrämma folk från att låta bli. Det enda vi vet faktiskt fungerar för att minska efterfrågan, säger han, det är behandlingsprogram för missbrukare.
You know, if you ask, do we know how to reduce demand for dependency creating drugs? The answer is yes, we provide lots of treatment. But now we're talking about programs that reach basically frequent users who tend to be of lower socioeconomic status.
Ja, människor som får behandling köper mindre droger, konstaterar kriminologen Peter Reuter. Men den typen av program är mest effektiva mot tunga missbrukare och når oftast lägre samhällsklasser, säger han. När det gäller lättare bruk av narkotika, bredare i samhället, så är de grupperna mycket svårare att nå, både för behandling och polisiära insatser. De är helt enkelt för många och risken för att åka fast för liten.
You can't, I think, make it risky and you know, make the probability of having to pay a substantial fine high enough that it sends a strong signal.
Det är bara att räkna på det, säger han. Ett land som försöker lagföra så många människor skulle få ett kraftigt överbelastat rättssystem.
Just when you do the numbers, if you think about how many people are using these drugs. The notion that you could have, let's say, 20% of them caught each year, it looks like it strains the system quite badly.
Ja, så säger alltså kriminologen Peter Reuter om svårigheten att komma åt många drogköpare i hela samhället. Men det finns länder som ändå försöker göra just det, i större skala än i Sverige. Och vi ska fokusera på ett av de länderna nu, Frankrike. Där har regeringen infört ett nytt bötesystem för drogköp. Böterna kan delas ut direkt på plats för att kunna bötfälla ett stort antal köpare utan att belasta det övriga rättssystemet.
Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs aujourd'hui de drogue sont des complices. De fait.
Här hör vi Frankrikes president Emmanuel Macron tala inför en grupp poliser i Marseille i september. Knarkköparna är medskyldiga till våldet, säger han. Alltså samma argument som vi hört från svenska politiker. Och fortsätter Macron att det är trendigt att ta droger i ett område medan ungdomar som säljer drogerna dör i ett annat. Den tiden är över nu.
Parce que l'idée que dans certains quartiers ce serait branché de prendre de la drogue pour que dans d'autres on ait des jeunes qui se fassent tuer parce qu'ils la vendent ou surveillent, c'est terminé.
Och det var ingen slump att Macron höll det här talet just i Marseille. Där har man en situation nu som på många sätt påminner om den i flera svenska städer. Och innan vi kommer till åtgärderna som Frankrike nu sätter in för att jaga knarkköpare så ska vi få en bild av hur det ser ut på marken. Problemet som man försöker lösa på det här sättet. Konflikts Anja Salberg började med att åka till en av stans drygt 150 kända platser där droghandeln sker helt öppet, trots att såväl kokain som cannabis är olagligt i Frankrike.
Här on arrive en point stup, on va voir. On va voir.
En till synes sömnig gata i ett av Marseilles, ja, hela Frankrikes fattigaste kvarter, Saint-Moron. Det är fredag eftermiddag och solen står lågt. Unga killar sitter i nedgångna dörröppningar och väntar på kunder. På husväggarna står skrivet vad som säljs, cannabis och kokain. Och priser och öppettider.
Oh, oh, comme ça fait plaisir de te voir.
Comment ça va?
Et toi? Bien. Tu as les cheveux longs maintenant? Oui. Ça va bien, hein? Ça va?
Jag är här med Philippe Pujol som under 20 år följt gängvåldet och droghandeln i Marseille i sin roll som journalist och kommit hit till Saint-Moron regelbundet och lärt känna många och skapat förtroende. Tack vare honom är killarna okej med att jag har mikrofonen på. Louis är snart 15 men ser ut som 12. Mager, avhoppad från skolan sedan länge. Langare och själv påtagligt påverkad. Vi säljer cannabis och kokain, säger Louis tyst. Till konsumenter som kommer från hela stan. Polisen kommer också förbi regelbundet, säger han. Men han och de andra killarna här ser knarkförsäljningen som vilket jobb som helst. Längre bort in till husväggen där det står plata och plomo. Kolumbianska knarkkungars kända devis, silver eller bly, betala eller bli skjuten. Där står en kille i märkeskläder, blå träningsoverall, dyra skor och solglasögon. Han är nyss utkommen från fängelset, eller semester i Rio som man säger. Och är snäppet över de andra vad det verkar. In till honom en hyrd BMW med musik på hög volym. På frågan hur mycket de tjänar på en dag är svaret. Det beror på.
Ça dépend.
Posez-lui la question, lui va vous répondre.
Svaret enligt Philippe Pujol är att de här unga killarna längst ner i kedjan av knarkhandeln tjänar små summor. En jämnårig kille stannar till och citerar en fras ur fransk rapmusik. Alla gapskrattar. Fler bilar kommer förbi. Konsumenter. De köper och åker vidare. Arbetare, ungdomar, överklass. Men också killarna här, langarna, tar droger.
Ils roulent des joints en permanence. Ils doivent prendre un peu.
Ils les prennent tous en fait des drogues, ils sont pas.
Ils sont quasiment tous sous stup, ouais. Et sous coke le soir.
Cannabis på dagen, ibland kokain på kvällarna och alkohol. Då är det ofta våldsamt, säger Philippe. Då vill man inte vara här.
Parce que le soir c'est un peu plus violent. Je serais pas venu le soir. Ils boivent aussi. Le soir ils boivent.
Inte minst Louis har ett våldsamt förflutet.
Violence est omniprésente. Lui est bagarreur par exemple. Lui Louis est très bagarreur.
Han är en snäll kille som gör en massa dumheter, säger Philippe Pujol, som kollar till honom då och då. Men tror journalisten, för Louis kommer det inte att sluta bra.
Il peut mal finir. Je m'attends un jour. Quelque chose, malheureusement. Pourtant, on a essayé, hein. C'est pas facile.
6 morts par balle en 2 semaines à Marseille et ses environs.
Marseille sous le choc d'un nouveau règlement de compte, c'est le 11e.
Avrättningar på öppen gata.
14 ans.
Unga killar som bränns levande i bakluckor på bilar. Här hör vi ljud från BFM TV. Blodiga dåd med inslag av tortyr har fått stor uppmärksamhet i fransk media sedan i somras. Marseille, som länge dragits med dåligt rykte om kriminalitet och våld, har nåtts av en ny våldsvåg kopplat till droghandeln i stan. Och det som sticker ut är att offren som dödas eller skadas, precis som i Sverige, blir allt yngre. 17, 14, 8... Stadsdelen La Rose, som är en del av Marseilles ökända norra kvarter, har fått sin del av det dödliga våldet. Utanför tunnelbanan in till de rosa skimrande höghusen träffar jag Amin Kesassi. Hans storebror Brahim mördades för mindre än ett år sedan. Han blev 22 år.
Il a été rattrapé le 29 décembre et assassiné.
Brahim drogs in i droghandeln, blev fast i skulder och hotades av sitt eget gäng när han ville lämna.
Et malheureusement le réseau lui a dit non, tu peux pas sortir comme ça, si tu veux sortir c'est ta vie que tu vas perdre.
De sa, du kan inte bara dra dig ur, då förlorar du ditt liv. Säger Amin.
Et donc il a été menacé à plusieurs reprises. On est venu lui tirer 9 balles dessus. Il a survécu aux 9 balles.
Först sköts Brahim med 9 skott. I 2 månader låg han på sjukhus och kämpade för sitt liv. Han klarade sig. Polisen varnade honom för att hotbilden inte försvunnit. Men han åkte hem och blev uppsökt på nytt. Hans liv slutade i bakluckan på en bil den 29 december i fjol, där han brändes till döds tillsammans med en vän. Flera misstänkta har gripits och sitter häktade, men ännu har ingen dömts för mordet. Amin och familjen lever nu med sorgen.
On a tendance à dire les mamans sont touchées, mais les papas sont beaucoup touchés, les frères, les sœurs, le voisinage aussi sont tous affectés par cette douleur à des degrés différents, mais
Det pratas mycket om mammornas sorg, säger Amin. Men papporna lider också, syskonen, grannarna. Amin Kesassi vill berätta bra grejer om sin bror, som går emot alla stereotyper som finns om de unga langarna här. Visst, Brahim hamnade i kriminalitet, men han var en människa, inget monster.
Il aimait beaucoup le sport, le basket.
Han var riktigt bra på basket och han hade en bred musiksmak. Amin klickar fram en låt i telefonen. Brahim gillade inte bara rap, också klassiskt och den feministiska sångerskan Angèle. Jag frågar Amin Kessassi om han lägger någon skuld för storebrorsans död på konsumenterna. De har ett ansvar i det att de får droghandeln att gå runt, säger Amin. Men i grunden skyller han på politikerna som övergivit dem och låtit deras område bli ett ghetto.
C'est bien la faute d'un système qui a laissé à l'abandon ces quartiers et qui du coup a fait en sorte que ces quartiers deviennent de vrais ghettos.
Han förklarar.
Comme tous les autres qui voulaient s'en sortir, qui a arrêté l'école au collège.
Brahim hoppade tyvärr av skolan tidigt. Ingen fanns där för att hjälpa och ledsaga honom.
Personne n'était là pour l'aider, personne n'était là pour l'accompagner et le seul patron qui a voulu le recruter, c'est le réseau du coin.
De enda som ville ha honom var det lokala gänget som livnärde sig på knark.
Ja, en bild av drogerna och våldet i de utsatta kvarteren i Marseilles norra delar. Där ett 20-tal personer dödats i blodiga uppgörelser kopplade till knarkhandeln bara i år. Och det är alltså för att försöka stoppa den här blodutgjutelsen som den franska regeringen också lägger allt mer fokus på köparna, som vi hörde Emmanuel Macron kalla medskyldiga. Och man gör det både med en stor informationskampanj och med ett nytt bötesystem. Anja Sahlberg gick för att träffa presidentens förlängda arm i stan för att få veta mer.
Polischefen Frédéric Camilleri visar in mig i ett grandiost arbetsrum. Louis, Brahim, knarkhandeln som har hela kvarter i sitt grepp. Det dödliga våldet. Det verkar hopplöst. Frédéric Camilleri konstaterar att problemen med knarkförsäljningen i stan är gigantiska.
C'est une des villes en France où on a le plus de trafic de stupéfiants.
Marseille ligger i toppskiktet bland franska städer när det gäller droghandel. Och med det kommer blod, tortyr, barbari.
Il y a des actes de violence, il y a des actes de torture, de la barbarie.
Och konsumenterna, säger polischefen, finns överallt i stan.
Forte consommation de drogue.
Till och med småbarnsmammor inhandlar knark på förmiddagarna.
C'est des gens très différents, y compris des mères de famille qui viennent en début de matinée s'approvisionner pour leurs besoins personnels.
Lägg där till ett stort flöde av vapen. Med stans borgmästares ord, i Marseille är det lika lätt att köpa en kalashnikov som en pain au chocolat. Men det finns en plan.
L'objectif c'est de pouvoir s'attaquer à toute la chaîne du deal.
Vi attackerar hela kedjan av droghandeln, säger Frédéric Camilleri. Sen länge jobbar fransk polis intensivt mot langarna och den synliga handeln och de stora nätverken som finns i utlandet. Men nu har också drogkonsumenterna hamnat i fokus.
Le trafic de drogue c'est d'abord un consommateur parce que sans le consommateur il n'y aurait pas de vendeur.
Utan konsument ingen försäljare, upprepar Marseilles polischef flera gånger under intervjun. Ett eko från regeringen i Paris. En ny informationskampanj som vi hör ljud från här om farorna med droger, framförallt den vanligaste drogen, cannabis, sjösattes efter sommaren. I tv, på bio, i tidningar och på affischer ute på gatan dyker budskapet om farorna med cannabis upp. Misslyckad skolgång, olyckor i hemmet, våld. Och parallellt har ett nytt system med böter på 200 euro till den som ertappas med droger införts. Marseilles polischef förklarar.
En ce qui concerne les consommateurs, nous avons un nouvel outil depuis juillet 2020 qui est une amende pour les consommateurs de stupéfiants.
Alla poliser, inte bara poliser specialiserade på droghandel, kan sedan sommaren 2020 bötfälla personer som ertappas med droger.
Ce qui évite de le ramener au poste de police et de faire des procédures. Et cette amende, c'est une sanction de la justice immédiate.
Man behöver inte ta med personerna till polisstationen eller tröska dig igenom ett redan hårt belastat rättssystem, utan straffet utfärdas direkt på plats. Dessutom hamnar konsumenterna i ett register.
Et elle est inscrite à son casier judiciaire. Donc les personnes qui ensuite veulent avoir un emploi dans l'administration,
som gör att de inte kan få vissa jobb inom offentlig sektor, i fängelser eller säkerhetsbranschen till exempel. Att använda droger var förstås förbjudet även innan det nya bötesystemet. Frankrike har en av Europas strängaste narkotikalagar. Men genom att nu rikta mer fokus mot konsumenterna hoppas regeringen att bryta de drogliberala attityderna i landet.
L'image de la consommation de drogue en France, elle est peut-être un peu différente de l'image qu'on peut avoir d'un trafiquant.
Bilden av konsumenterna är en annan än bilden av langarna. Folk tycker att det är mindre allvarligt att konsumera.
On a l'impression que c'est moins grave et donc l'idée c'est de pouvoir dire que lorsque l'on consomme, on est le premier maillon d'une chaîne qui à son terme arrive peut-être sur un règlement de compte.
Vårt budskap nu är att den som tar droger är den första länken i en lång kedja som leder till blodiga uppgörelser, säger polischefen. Sen sommaren 2020 har 12 000 böter delats ut bara här i regionen som Frédéric Camilleri basar över. 10% av alla böter som delats ut i hela Frankrike. Det visar att vi är aktiva, säger hon.
Ça prouve que on est très actif dans ce domaine.
Men det visar också att vi har många konsumenter här.
C'est aussi la preuve qu'il y a beaucoup de consommateurs.
Allez, 2,15 kg au choix. Vous avez la petite, la grosse, la moyenne, ce que vous voulez dans la moyenne. Que du gros.
Marseille. Livet pågår som vanligt. Fiskförsäljarna. Gatumusikanterna. Uteserveringarna. Men här i miljonstadens centrala delar har polisen delat ut allra flest böter till drogkonsumenter sedan systemet infördes. Framförallt kring tågstationen, men också i välbärgade kvarter och trendiga bar- och klubbområden. Som här i barkvarteret vid Gamla hamnen. Jag träffar Anaïs, som vi kan kalla henne. Hon vill inte säga sitt riktiga namn, för konstaterar hon, det hon håller på med är ju illegalt. I över 20 år har Anaïs, som idag är 37, rökt cannabis och ibland tagit andra festdroger. Hon har ett bra jobb och bor inte långt från baren där vi ses, i ett av Marseilles finare kvarter. Alla röker cannabis här. Har du inte testat kan jag rekommendera det. Det är bra för att slappna av, säger hon. Men frågar jag, när nu så många unga människor dör i blodiga uppgörelser kopplade till droghandeln, har inte du som konsument ett ansvar, precis som president Macron sa när han var här i Marseille, att du och andra är medskyldiga till våldet och alla förlorade liv? Är det någon som har ansvar för det och är medskyldig, så är det väl presidenten. Han som sitter på makt att verkligen göra något, svarar Anaïs snabbt. Hon går inte och köper sina droger i något avlägset fattigt kvarter. Hon tar upp telefonen. Gängen har hemleveranser. Med några tryck på telefonen kommer drogerna till hennes dörr som en hämtpizza. mycket säkrare, säger Anaïs och skrattar. Enligt officiell statistik som regeringen hänvisar till är cannabisanvändarna flest i hela Europa här i Frankrike. 900 000 använder dagligen cannabis. Och det är de, sådana som Anaïs, som regeringen nu vill komma åt genom informationskampanjer. Information om att droger är farligt ändrar ingenting för mig, säger Anaïs. Inte heller det nya systemet med böter för drogkonsumenter skrämmer henne. Jag röker mest hemma, säger hon. För henne handlar drogerna om att klara vardagen. Jag röker när jag är stressad. Jag behöver det, säger hon. Och menar att det är dags att göra som andra länder. Legalisera cannabis. Legalisering skulle slå undan benen för droghandeln och våldet, tror Anaïs. Och det här är faktiskt något som en del lokala politiker börjat argumentera för efter sommarens alla våldsdåd. Men i regeringen i Paris finns ett benhårt motstånd. Inrikesministern upprepar i intervjuer argumentet att en legalisering av cannabis bara skulle leda till att gängen fokuserar mer på att sälja tyngre droger. Ett liknande argument som svenska politiker fört fram. Alltså. Så i dagsläget finns ingen politisk vilja i Frankrike att legalisera. Hur går det då att komma åt konsumenterna?
Vous avez assisté déjà à ce genre d'intervention, donner des amendes etc.
Oui, bien sûr.
En som varit med och delat ut den nya typen av böter till konsumenter är Rudy Manna. Polis här i Marseille sedan över 30 år tillbaka.
Les gens que l'on verbalise en fait, il y en a qui s'en foutent complètement parce qu'ils se disent de toute façon je paierai pas.
Droganvändarnas reaktioner på böterna varierar, säger han. En del bryr sig inte och betalar inte heller. Andra säger att det är mitt personliga bruk. Jag gör inte någon något ont. Och ytterligare andra blir arga och går till verbala och ibland fysiska motangrepp på polisen. Den första kategorin är vanligast, konstaterar Rudy Manna. Det visar också siffror över hur många som faktiskt betalar. Bara 37%. Det är ett problem att så få betalar, tycker Rudy Manna. Och att myndigheterna inte har mycket att sätta emot om man struntar i det. Förutom ännu hårdare tag mot langarna runt om i stan efterlyser Rudy Manna nu ännu hårdare tag mot konsumenterna. Vi borde ta drogkonsumenternas bilar, deras personliga ägodelar och höja böterna rejält. Det kanske skulle kunna avskräcka dem från att ge sig ut och köpa knark igen. Samtidigt i Saint-Moron, bil efter bil stannar och köper.
Tu vois l'appareil des clients. Regarde les clients ce que c'est. Les mecs habillés en orange du BTP.
Två killar i orangea arbetsställ. Byggnadsarbetare, konstaterar journalisten Philippe Bujol, som skrivit prisbelönta reportage och böcker om Marseilles droghandel. Han ger inte mycket för polisens allt mer intensiva jakt på knarkanvändarna.
Taper sur les consommateurs, c'est une absurdité qui n'est que statistique.
Absurd, säger han. Det handlar bara om statistik. Visa att man gör något. Politikerna borde istället fråga sig varför folk konsumerar, tycker han. Hans svar på frågan varför, baserat på vad han sett och vad personer som tar droger sagt till honom. Vi lever i ett ultrastressigt samhälle. Här handlar drogerna inte så mycket om party.
La consommation festive, elle est rare. En fait, c'est une consommation qui permet de tenir. Donc de tenir dans des cadences compliquées, de tenir dans des boulots.
Folk tar droger för att orka med sina liv, säger Philippe Pujol.
C'est pas, tu vois, la clientèle, elle est pas. Bonjour. J'ai eu peur en nous voyant, tu sais. Il se dit putain, moi avec ma gueule de flic et toi avec le...
Han hejar när arbetarna kör förbi. Men konstaterar att han ser ut som en polis och att rädslan och misstänksamheten också finns där nu hos konsumenterna.
Ils ont peur, ils se méfient beaucoup.
Och med det är konflikt om jakten på partyknarkarna i en allt mer drogsugen värld slut. Fler program om alla komplicerade aspekter som finns i kampen mot den organiserade brottsligheten och gängvåldet hittar du i vårt poddflöde. Sök bara på Konflikt i appen Sveriges Radio Play. Dagens program gjordes av reporterna Anja Salberg och Rosbeth Jalai, producent Lotten Collin, tekniker Lisa Abrahamsson och jag heter Robin Olin.